här är TIL-podden, en podd om progressiva sätt att organisera och om ledarskap med eller utan chefer, med Fredrik Högström och Maria Berglund. Och idag är det jag, Maria, i studion tillsammans med Johanna Brunge-Grant som är klimatstrateg och konsult inom CSRD. Vi kom in i samtalet när vi precis konstaterat att CSRD berör alla. Om man inte berörs direkt så är chansen stor att man berörs indirekt. Så spetsa öronen vad CSRD är för någonting och framförallt varför pratar vi om det i TIL-podden. Här är intervjun.
En snabb bara absolut bakgrund innan vi kommer in på CSRD. CSRD är ett EU-direktiv kring hållbarhetsrapportering. Det är väl liksom det stora. Och varför pratar vi om det i TIL-podden egentligen? Jättebra fråga. När du och jag har pratat om det så är det flera intressanta ingångar. Att det här är någonting, en lagstiftning som kommer ta över ganska mycket. Företag kommer behöva anpassa sig väldigt mycket för att kunna möta upp det här. Så här, men alla minns väl GDPR när det kom, vilken panik det skapade där ute. Att det här kanske till och med ännu mer. Och att det kommer krävas vissa förmågor. Alltså de förmågorna som vi pratar lite om i TIL-podden och kanske i agila sammanhang för att faktiskt kunna hela tiden fortsätta leverera på det här.
Det kommer ju handla mycket om processer inom en verksamhet. Att lägga ett pussel kopplat till det här.
Just
det. Sen låter det ju väldigt, jag själv går inte så mycket igång på, jaha, en ny lagstiftning från EU som handlar om hur man ska hållbarhetsredovisa. Om man vill jobba liksom strategiskt med en en hållbarhetsomställning, då låter det här ganska torrt. Men när man väl lyfter på locket och hoppar ner i CSRD-badtunnan så inser man att det här är otroligt spännande. Och det kommer in mycket i det området som du är mer expert i än vad jag är. Hur man lägger det här pusslet i organisationer och förhåller sig. Och också att det lägger en väldigt gedigen grund för att jobba strategiskt med hållbarhet på ett helt nytt sätt. För man gör mycket, någonting som tidigare har varit osynligt, synligt och konkret. Så man får en bredare platta att stå på när man fattar beslut. Och det går så mycket mer in i affären. Hållbarhet och ekonomiaffären möts inom CSRD.
Ja, och det är det som är det spännande här. Hur det här då gör att företag kommer behöva bli mycket mer transparenta och rapportera mycket bättre om vad de gör för klimatet och hur de påverkar klimatet. Och hur påverkar det då organisationerna? Ja, men de kommer behöva bli bättre på samarbete och relationella förmågor som är mycket det vi pratar om i TIL-podden. Så det här ska bli så spännande. Ska vi börja med att säga vad CSRD står för?
Precis, vi har inte ens sagt vad det är. Det är bara fyra bokstäver och det är så mycket förkortningar så det räcker att bli över. Men CSRD står då för Corporate Sustainability Reporting Directive. Och det är precis som du sa, Maria, att det är ett EU-direktiv som kort och gott handlar om hållbarhetsredovisning. Och det här låter ju som sagt inte så spännande ingång. Men man kan säga att det här tar sin utgångspunkt i det skriande behovet vi har att faktiskt bekämpa klimatförändringar och bevara biologisk mångfald och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Och det här är syftet från EU-håll, någonting som man arbetar hårt med att göra i det som kallas EUs gröna giv. Fit for 55 kallas den också, man kan tro att det handlar om en bantningsmetod. Så.
Ja, men den hörde jag faktiskt häromdagen på nyheterna pratar om.
Ja.
Fit for
55. Det är i alla fall en väldigt heltäckande politisk strategi och handlingsplan från EU som just syftar till att ställa om och att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050. Och det här är då ett helt paket av åtgärder där CSRD är ett verktyg i verktygslådan från EUs gröna giv som riktar sig till företagen just för att stärka kraven vad gäller hållbarhetsrapportering. Och man kan väl säga att innan CSRD då har det varit lite mer frivilligt och godtyckligt att redovisa sin hållbarhetsredovisning. Man har sin hållbarhetsredovisning lite kanske vid sidan av årsredovisningen och man kanske lyfter fram så här vill vi vara en del av lösningen och här är det bra vi gör. Men med CSRD så ställs det krav på att hållbarhetsredovisningarna behöver vara så transparenta att man kan jämföra äpplen med äpplen.
Så med andra företag då eller med andra
aktörer? Ja. Så att man får klä av sig naken och visa upp allt man gör.
Ja.
både hur man är en del av problemet och hur man vill vara en del av lösningen. Och också kunna jämföras då med andra bolag. För hela syftet här är att flytta kapitalet. Att finansierare ska kunna se vart vill vi lägga våra pengar. Ja, men det är klart vi vill främja den gröna omställningen. Och då verkar det ju som de här bolagen har koll på sina risker och möjligheter att påverka.
Och då egentligen det ska vara enkelt för dem eller för alla att kunna se att det här företaget påverkar och har de här ambitionerna.
Jag tror det finns jättemycket ambitioner bakom hållbarhetsredovisningar som det är idag. Men just det här gör det transparent och jämförbart, och man behöver flytta fokus också utifrån sin egen verksamhet till hur påverkar vi både människor och miljö i hela vår värdekedja, så att det blir ett väldigt mycket större omfång som man måste titta på. Och så är det i, jag jobbar framförallt med klimatfrågan, det är framförallt i ens då, det som kallas värdekedjan, i leverantörsledet där de stora utsläppen brukar vara, inte i den egna verksamheten som kanske är kontorsrelaterad eller att man har resor. Men om man till exempel producerar någonting, då är det produktionsledet. Det är väldigt viktigt att ta med elefanterna.
Just, liksom, just det. Och jag tycker också att det är fint, för det rimmar väldigt bra med det vi pratar om. Jag pratar mycket, på sista tiden mycket om vuxenutveckling, att expandera sitt perspektiv, kunna ta in, det är inte bara jag, utan det andra. Det är inte bara mitt närmsta samhälle, utan det är även planeten, miljön och sådär. Liksom förmå att ta in det.
Mm.
Här händer det på lite mer systemisk nivå, ja, kan man säga.
Och det är ju väldigt komplext. Men det sköljer ju nu som sagt som en våg över näringslivet. I tidigare lagstiftning, det fanns en som hette NRFD.
Oh.
Non-Financial Reporting Directive. Och det var ungefär 10 000 stora börsnoterade bolag som omfattades av den. Men i CSRD då är det ungefär 50 000 bolag som omfattas inom EU.
Men så det gäller inte alla?
Det är tre kriterier som man målar upp. Det handlar om vad man har för balansomräkning, nettoomsättning och hur många anställda man har. Och det gäller två av tre av de här kriterierna ska träffas. Nu kan jag inte dem på rak arm. Men det är framförallt de som tidigare omfattas av NFRD, de här stora börsnoterade bolagen med över 500 anställda. De är först ut att anpassa sig.
Mm. Och när är det?
Ja.
Eller har de redan?
Hade du frågat mig för en vecka sedan, då skulle det varit att för dem, gäller att springa snabbt här, för de behöver få med en CSRD-anpassad hållbarhetsredovisning redan för verksamhetsåret 2024, det här året. Så när de gör sin årsredovisning 2025 då, som publiceras, då ska hållbarhetsredovisningen ingå i den årsredovisningen. Och sen så i nästa led, då är det stora bolag som kommer därefter, som är majoriteten av bolag, och de kommer då få göra för 2025 för verksamhetsåret 2026. Alltså, eller nu säger jag
tvärtom.
Årsredovisning som publiceras 2026 för verksamhetsåret 2025. Det är deras tidsplan. Och sen så kommer börsnoterade lite small medium enterprises. De kommer få göra för 2026 års verksamhetsår. Men jag ska säga också, i förra veckan då kom det ut ny information för hur Sverige ska implementera det här i den svenska lagstiftningen. För nu måste ju alla länder i EU få in det här i den lagapparaten som vi har. Lagen om årsredovisning. Då kom det en lagrådsremiss i fredags där regeringen då presenterar ett förslag på hur det här ska implementeras. Men då tog man bort det här kravet för de stora börsnoterade bolagen med över 500 anställda att de ska få ytterligare ett år på sig. Så nu ska det bli spännande att följa det här, om Sveriges stora bolag ska få ett undantag från de andra bolagen i EU och försena ett år.
Ja, och nu ringer en klocka för mig varför jag hörde om den här Fit for 55. Det var ju precis det.
Det handlade om det, precis. För att nu råder lite delade meningar, strider det här mot EU-rätten. Får man ens göra så här?
Ja, och hur kommer det sig att man valde att göra så då?
Det var för att det är sånt enorma krav att anpassa sig till. Just där vi pratar om med processer och att ett pussel, ett maskineri ska byggas kring det här.
Ja, slogs
och
det
att det är
bakut
väldigt
från
kort tid. Jag tror Svenskt Näringsliv i sin remiss lyfter fram att det är väldigt tufft att genomföra. Men min spaning efter de företagen som det ändå att det är verkstad där ute och att man ser möjligheterna med det här som en del av affären. Det här är ju en del av att vara frontrunners i en grön omställning. Så den, vi får följa den frågan och se vad som händer.
Spännande. Och jag ska bara tillägga, nu när vi sitter, det är den 23 februari.
Ja.
Så förra veckan var alltså nu i mitten av februari som det här kom ut.
Ja.
Så.
Och håller på nu att bearbetas i lagkarusellen.
Ja. Men oavsett ett års försening eller inte, så är det någonting som nu jättemånga håller på att mobilisera inför.
Precis, man brukar alltid höra när det är någonting utmanande. Ja, man plockar de lågt hängande frukterna först. Mm. Men i det här området då är det helt tvärtom. Nu ska man plocka de högt hängande svåra frukterna först. För att det kommer ta så lång tid att de behöver hanteras.
Okej, och vad är skillnaden i hållbarhetsrapportering? Vilka frukter är lågt hängande och vad är det för någonting som är högt hängande?
Högt hängande frukter skulle kunna vara, i och med att det är fokus på hållbarhet i hela värdekedjan, både när det kommer till människor och miljö, då behöver man mappa upp sin värdekedja och hitta data. Till exempel om man ska visa upp då för omvärlden hur klimatpåverkan ser ut utifrån hela värdekedjan. Då ställer det väldigt stora krav på hur man ska göra den beräkningen och kartläggningen. Tidigare så kanske man har beräknat den egna verksamhetens klimatpåverkan och lite till. Men nu behövs det väldigt mycket datainsamling i ett mycket större scope. Och att få rigga för det, det är det här då att det kan bli ringar på vattnet. Att är man del i ett CSRD-företags värdekedja, då kommer man behöva leverera data, siffror. Siffror är liksom det nya svarta här.
Okej, och för det är egentligen, det här är ju ett EU-direktiv, så det är EU-länder som omfattas, men indirekt så kommer väldigt många fler leverantörer och så vidare då.
Precis,
behöva
det kan gå.
Ja.
Jag ska säga också själva kärnan i CSR, det är just det som jag gör, att jag tycker att det går från att vara ett tråkigt, torrt EU-direktiv till att det faktiskt beskrivs som ett paradigmskifte. Jag tycker att det är lite kittlande i det här. Och det är just att hållbarhet kommer få samma status som finansiell redovisning.
Det är coolt.
Alltså sug på den.
Ja, det är coolt.
Det är coolt. Det ska in i årsredovisningen ha samma krav på kvalitet som finansiell data. Mm. Om någon som är i hållbarhetsansvarig som lyssnar på det här vet ju hur tufft det kan vara att få in hållbarhetsdata till en hållbarhetsredovisning. Det brukar komma i en klump manuellt från olika datalämnare i olika Excel-ark eller mail. Och så ska man hantera och kvalitetsgranska den där datan. Och sen ska man räkna om den till en klimatpåverkan. Så vilket i sig bygger på att man måste ha emissionsfaktorer från gedigna källor hit och dit. Och sen när man har räknat om det, då ska man analysera det och kolla att hur ser jämförbarheten ut och vad säger det här. Och det där ska göras på enormt kort tid. Och nu då, när hållbarhetsdata ska ha samma kvalitet som finansiell data, kanske är någon ekonom som lyssnar här och tänker, herregud, så går det till när man samlar in hållbarhetsdata. Vi har ju kontinuerlig datainlämning.
Det ska finnas system för det här.
Precis, det är automatiserat och vi granskar den flera gånger om året med revisor. Och vi är hur många som helst på ekonomiavdelningen som jobbar med controllers för att granska ekonomidata. Och det är just det här pusslet som ska byggas, ett helt nytt maskineri. Som det ekonomiska systemet har haft många, många år på sig att utveckla. Det ska ske på väldigt kort tid här nu med hållbarhetsdata. Ja. Och det är här det då ställer nya krav på organisationer.
Jag får känsla när du pratar också, det är det här att det kommer lite data här och varifrån. Någon stackare sitter och samlar in det i ett mejl och försöker förädla det och få det så fint ut. Och så gör man det och andas ut. Mm. Men det ska ju fortsätta år efter år efter år.
Ja.
Och kunna flyta på så som vanliga årsredovisningar, finansiella årsredovisningar har sett ut. Och det jag tänker då, vilka andra krav som kommer behöva ställas. Dels tänkte jag nu så här, wow, system för CSRD-rapportering, det kommer kanske bli det.
Ja, det ploppar upp här nu. Som är på hugget här.
Ja, där kanske man vill vara i den branschen, jag vet inte. Men jag tänker också just på samarbetsförmågor.
Mm.
Hur jobbar man agilt för att möta CSRD-direktivet och möta det? Det blir liksom att säga, men vi har en helt ny setup av människor från analysavdelningar, från ekonomiavdelningar, från HR.
Mm.
Nu tittar jag på dig och ser lite
frågan. HR är med, absolut, för det är en stor del. Jag kommer ju då från klimatnörderiet, men det är ju lika stora krav på social hållbarhet här i värdekedjan.
Just.
Och den egna arbetskraften. Så HR är absolut viktigt i arbetet. Mm. IT kan också vara...
Just det.
Mm. Så och... det märker man ju. Det är många avdelningar som behöver jobba tillsammans nu som kanske inte har mötts på samma sätt tidigare.
Mm. Och hur kan de göra det då utan att se det som ett så engångsprojekt? Som det säkert kan vara nu när man säger, oj, det här behöver vi följa. Vi gör ett projekt av och startar och ser hur vi kan leverera. Men sen liksom, det här behöver leva vidare och förvaltas och förädlas hela tiden. Mycket andra kompetenser på samarbete på teamnivå.
Mm. Och man tänker ju hållbarhetsdata följer ju mycket ekonomisk data. Så den insamlingen som sker kring ekonomin, det är oftast follow the money. Vad har vi för inköp? Det skvallrar ju en del om värdekedjan. Vad är det som kostar? Där brukar det också finnas människor och en påverkan på miljön. Så att ekonomiavdelningen kommer ju bli viktig i den där datainsamlingen. Och jag skulle tro att många som jobbar med hållbarhetsavdelningen skulle helst då vilja slippa att hålla på med data. Alltså att bli helt översköljda av det behovet. Utan hållbarhetsavdelningarna behöver ju ha det strategiska fokuset. Och jobba med de resultat som kommer fram av datan. Och jämförelseanalyserna så man kan styra verksamheten. Så att jag tror att det finns en oro bland många hållbarhetsavdelningar som inte har lika stora resurser som ekonomiavdelningar. Oj, får vi det här i knät nu? Vi kommer inte jobba med någonting annat än hitta data och ställa krav i leverantörsledet. Så att det är viktigt med det här samarbetet där jag ser framför mig att ekonomisystemet ska stå för datainsamlingen. Men det behövs ju en samverkan kring det med en tydlighet. Vad är det vi behöver? Och sen hur? Det behöver lösas gärna i de befintliga systemen och det kanske kommer komma, som du sa, massa spännande verktyg och system med API som kan uppdatera
dagligdags. Man får hoppas i alla fall.
Ja, det är en önskebild. Men framförallt så att hållbarhetsavdelningarna ska få utrymmet att jobba strategiskt med frågorna än att slukas i det här stora databovet.
Just det. Hur skulle en ett perfekt team för CSRD-rapportering se ut på ett företag? Vilka avdelningar är representerade i teamet? Hur kompetens delar de mellan sig? Vem tar vilken roll i det här?
Absolut.
Har du några sådana tankar?
Den som är CFO, ekonomichef, kommer vara viktig. Och också en chef för hållbar utveckling. Jag tror att ett giftermål mellan de två kompetenserna kommer vara viktiga. Och sen så behövs det, jag tror, både arbetsgrupper och styrgrupper i det här. Där en arbetsgrupp, jag jobbar själv i ett projekt nu där vi genomför något som är kärnan i CSR. Det som kallas för en dubbel väsentlighetsanalys. När man tittar på hela värdekedjan och analyserar hur påverkar den verksamheten vi bedriver människor och miljö. Uppströms och nedströms och i verksamheten som det heter.
Vad menar du med uppströms och nedströms?
Ja, det är lite nya begrepp här också. Om man tittar på sin organisation. Det första man behöver göra egentligen är att dra en organisationsgräns. Vart börjar och slutar våran organisation? Och då i värdekedjan. Hur ser värdekedjan ut och vad ingår i den? Och då kan man skilja på det som är den egna verksamheten. Det kanske är där man har sin personal och aktiviteter där man kanske äger eller har rådighet över processerna. Uppström ska man säga slarvigt är leverantörsledet i alla beställningar som görs. Så att man beror på att leverantörer utför jobb, kanske transporterar och förädlar och bygger någonting för att då verksamheten ska kunna utföra sitt kärnuppdrag. Nedströms, det är slarvigt sagt kundernas användning av produkten eller tjänsten. Som jag är en tillverkare av mobiltelefoner, då kommer jag ha en leverantörskedja med tillverkning i fabriker som vi kanske det här företaget inte äger och då är det uppströmskedjan, allt som händer i den. och nedströmskedjan, det är när jag har sålt mobiltelefonen till dig och du som kund använder den. Och sen när den är slut och ska ta hand om
det
är nedströmsledet. Okay, ja. Så att för företag som jobbar med det här, då får man mappa upp sin värdekedja utifrån uppströms, den egna verksamheten och nedströms. Och sen då på tal om att jobba i arbetsgrupper och team, för att det som är kärnan är att titta på vad har vi för påverkan? Alltså hur påverkar vår verksamhet, människor och miljö i den här komplexa verkligheten? Men också, det som är det dubbla i den här dubbla väsentlighetsanalysen, vilka risker och möjligheter finns i det här området som kan slå på vår ekonomi, positivt eller negativt? Och det är det här som i CSRD-direktivet säger att då, det är det man ska redovisa och mappa upp som kommer ge en bild av vad företaget har för påverkan, risker och möjligheter. Och kopplat till det så är det en rad redovisningskrav. Hur jobbar man då strategiskt med det här? Vad har man för policies? Hur mäter man? Vad har man för data och uppföljning? Till och med, vad har man för kompetens inom verksamheten för att kunna göra riskanalysen och möjlighetsanalysen?
Ja, det är relevant.
Mycket sånt måste man svara på. Och då det här är inget man snyter ut sig själv på sin kant, utan här krävs det samarbete och arbetsgrupper från olika avdelningar. Så att i det arbetet jag medverkar i nu, då är det en blandning mellan personer från ekonomiavdelning med controllers. Vi har lite olika kärntrupper som möter hållbarhetskunniga. För att man behöver förstå, när vi producerar eller har en tjänst, vad finns det för föroreningar kopplat till det? Vad har vi för klimatpåverkan? Hur jobbar vi med cirkulär ekonomi? Hur påverkar vi vatten och mark? Och otroligt många ämnen man ska toucha på. Och då diskutera och landa i hur kan det här risker och möjligheter i det här området slå mot vår ekonomi. Så att vi jobbar i det fallet jag är inblandad i. Då har vi kärntrupper kopplat till allt som handlar om miljö. Och sen så har vi en annan kärntrupp när det handlar om den sociala hållbarheten.
Just det. Så det skulle man kunna se som olika, om du säger det uppströms och nedströms, som olika värdekedjor. Som, det här teamet eller den här gruppen jobbar med miljö och vi tittar på sociala.
Så har vi, i det fallet jag är med, valt att lösa det. Men det är också mycket, det kommer vara mycket expertis som behövs. Nu har jag genomföra glasögonen på sig, där det är en utmaning med att när man ska plocka in resurser i arbetet så är det ett väldigt stort tänk kring processen och hur man ska...
Och du säger resurser, alltså människor?
Människor, ja, expertisen som sitter. Jag är expert på hur vi jobbar med, ja, kanske den egna personalstyrkan. HR-experten till exempel, eller någon som kan IT och datainsamling. Det är en avvägning där, hur mycket man ska involvera de personerna i den här processen då för dubbel väsentlighetsanalys som måste göras, där det är ett tänk. Det är så mycket man ska tänka på i hur man värderar och kriterier och hur man identifierar och sådana saker. Så vi har stött på att vi har lite olika metoder för att kunna genomföra. Och i vår huvudmetod är att ha en kärntrupp med ett team då, med olika personer från olika avdelningar, där vi jobbar tillsammans i ett verkligen teamwork för att ämne för ämne analysera påverkan, risker och möjligheter. Men sen så har vi stött på i ett ämnesområde i det här fallet som handlar om kunden och slutkonsumentens användning av tjänsten. Då är det svårt att ha ett litet kärnteam, för att det är väldigt många personer inom organisationen som är inblandade. Så nu har vi precis landat i, här behövs det intervjuas. Än att vi bokade upp i workshop för en kärntrupp i många, många möten. Utan då
försöker vi fånga, som liksom samla in data på den vägen.
Fånga information. Vad är det viktiga här i det här området? Och vad ser du för risker och möjligheter? Och hur har vi jobbat tidigare? Man ska försöka att inte uppfinna hjulet för många gånger. Utan ofta så finns det ju ett gediget arbete att stå på i form av kanske en riskanalys som har gjorts kring någonting. Så att fånga upp sådana saker som redan har gjorts, men också är expertis från många olika personer i organisationen.
Just det.
Men jag tycker själv att det har handlat mycket om att landa i en process och ta fram en verktygslåda, och att lagarbete är så viktigt i det hela.
Mm.
Och som också gör det lite roligare.
det är ju positivt för alla lagspelare. Ja. Och det är väldigt intressant också. För just det här, om man tänker på att det är många nya förmågor. Och allting finns förmodligen redan där ute. Men nu behöver vi mobilisera och samarbeta på ett helt nytt sätt.
Mm.
För att få det här att hela tiden rulla på.
Mm.
Och jag tror ändå att det kommer bli så, för det med mina glasögon på det då, som agil coach och liksom, så här, agilt är väldigt vanligt, det är så jobbar många IT-avdelningar, många andra på någon typ av verksamhetsnivå, men att det kanske inte har fått sån fäste i kanske ekonomi eller HR eller andra verksamhetsdelar, men det här kommer verkligen så här, jag tror att det kommer bli mycket mer fokus på hur kan vi samarbeta över någon typ av divisionsgränser eller avdelningsgränser för att få det här att flyta.
Mm, precis.
Och med det då, inte bara så här, ja, vi behöver kunna det här direktivet som verkar jättekomplext och svårt att sätta sig in i och förstå vad det handlar om, utan också så här, jag kanske behöver träna mina samarbetsskills. Kanske behöver lära mig nya saker, både så här, lära mig nya saker och lära mig nya förmågor för att kunna få det här att hända.
Jag tror också att en viktig del när man ska starta igång, det är att hitta sin drivkraft i det hela. Som sagt, jag tycker EU-direktiv låter hållbarhetsredovisning. Det låter så tråkigt och vi ska bara följa lagen.
Ja, det är få som drivs av att inte vara.
Men om man ser, ja, men vi hoppar upp på den här surfbrädan och surfar den här CSRD-vågen och ser, det här kan ju göra att vi får en mer robust affär och kanske locka nytt kapital och ja, men kan vinna marknadsfördelar men också vara med i omställningen. Jag tror många medarbetare och trivs att jobba i ett företag där det finns en mening.
Absolut.
Där man är en del av en hållbarhetsomställning. Och att kunna tydliggöra drivkraften, varför vi gör det här, utöver att vi ska ha en fullständig årsredovisning 2025, som ska revideras.
Men det här, och liksom idén i det här företaget som nu har tagit de här kliven, så här, det linjerar mycket mer kanske med mina värderingar och mina mål där jag vill vara. Jag vill vara här och bidra till det här. Det kan jag tänka mig är starkt. Stark drivkraft att jobba på ett ställe och att stanna kvar.
Ja. Då behövs nog inledningsvis också den här förståelsen och kanske gemensam utbildning eller någonting i vad handlar det här om och hur ska vi förhålla oss för att locka den här... Det blir roligare om det är ett engagemang för att få resurser. Och sen så kan man förstå verkligheten. Ja, så kanske verkligheten ser olika ut och det kan vara en stressad organisation eller så. Men att hitta en drivkraft och ett lagarbete som kan tillsammans då driva det. Det ställer förmodligen krav på, det kan behövas nya kompetenser. Det kanske inte alltid behöver komma utifrån, man kanske behöver fortbilda. Jag har hört att hållbarhetscontrollers är väldigt efterfrågade.
Yes,
så som inte bara controllers för ekonomi utan också hållbarhetscontrollers.
Okay,
några på ekonomiavdelningar som gillar.
Är det en stor yrkeskår eller har det kommit nu?
Det kommer att vara ett sug efter sådana då som kan jobba med...
data,
kvalitetsgranska data och se till att allt är reko i den världen. Men det ställer ju krav då på att lägga det här pusslet. Det kanske behövs nya kompetenser, resurser på ett annat sätt. Just att tänka när, som jag tycker det är mindblowing med att det ska byggas ett maskineri som liknar det ekonomiska på 1,5 år. Och det ekonomiska systemet kanske haft 100 år på sig. Att komma dit där med lagstiftning och tredjepartsgranskning av revisorer och avdelningarna som jobbar. Liksom många personer med ett
Men du är inne just nu och bygger sådana maskinerier, eller hur?
Ja, jag är med i ett genomförande där jag är just nu. Så att jag har verkligen dubbelväsentlighetsanalysteam, analysera, påverkan, möjligheter, resurser. Men det är en annan organisation där jag är just nu som sätter organisation. I och med att jag är konsult och kommer utifrån. Men jag är delaktig i behovsanalysen.
Mm. Men är det någonting som du ser framför dig? Att det är det här året?
Maskineri.
Bygga maskineriet.
Ja, det skulle jag väl säga är den där högt hängande frukten. Som man måste börja titta på.
Just det. Herregud, så var det. Den högt hängande frukten. Det låter ju Tråkigt att säga
så. Ja. Sen så i det här CSRD-direktivet, då är det väldigt mycket fokus på vad, men inte lika mycket fokus på hur, vilket kan vara väldigt frustrerande. Dels att innehållet i CSRD-direktivet inte heller har varit klart. Det har varit något som har bearbetats inom EU samtidigt som bolagen behöver anamma och anpassa sig till det. Så det har varit som att lägga ett pussel där bitarna tillverkas samtidigt. De här innehållet i CSRD-direktivet, det är 12 standarder som kallas för ESRS som beskriver exakt vilka redovisningskrav det finns, till exempel när det kommer till hur man jobba med klimat eller med egen arbetskraft eller med styrning. Miljö, social och styrning är de tre liksom, huvudområdena. Men man får ju inte det där huret som sagt. Utan det är det som man behöver titta på. Där det kanske finns olika exempel utifrån de förutsättningar en organisation har. Men ett sätt är att göra ett projekt av det med milstolpar. Till sommaren då ska vi gjort vår dubbla väsentlighetsanalys och vi har en arbetsgrupp och styrgrupp och vi har projektledare och vi har...
Det låter tråkigt.
Men det är ett sätt att på något sätt förtydliga vilka personer som ska ingå från olika avdelningar då. Men jag kan... Just huret är ju upp till arbetet eller verksamheten själv.
Och det där som jag då tänker utifrån mina glasögon mer då att så här, för att få det att hända och inte ha liksom... Okay, det är klart man behöver ha... En hållbarhetsredovisning behöver ju komma ut säkert vid ett visst datum, så att det är klart man har milstolpar eller deadlines eller vad som helst. Men att få det att ske löpande i verksamheten och inte kanske tänka projekt och styrgrupp, utan mer så här, det här är vår löpande förvaltning som de här teamen till fullo tar ansvar för.
Ja, precis. Behöver vi komma till en förvaltning? Det brukar jämföras med att springa ett maraton varje år. Och nu värmer vi upp och riggar och hitta formen. Sen så ska ju det här springas då varje år löpande. Och då kanske det inte är projektformen längre. Nu planeras det på något sätt för det här.
Ja, men precis. För egentligen en maratonlöpare kan inte bara springa en gång om året. Den måste ju faktiskt springa flera gånger i veckan.
Den måste springa varje dag. Flera stycken.
Ja, och öva och få ihop det där. Ja.
Ja.
Så jag ser fram emot lite hur det här också kan förändra organisatoriskt. Se liksom hur kan vi skruva på vår karta för att få det här att hänga ihop.
Precis. Och det blir så mycket mer en ledningsfråga också. Det är en del i det här också att hållbarhet ska inte vara något fint vid sidan av eller för Nisse, utan ledningsgrupperna måste också anamma det här. Och det är ju väldigt mycket krav i själva innehållet som handlar om ledningens förmåga då och egna kompetens för att kunna driva och styra och... att det finns gedigna metoder för att jobba med påverkan, risker och möjligheter. Så den är också intressant hur ett ansvar verkligen tydliggörs i och med CSRD.
Ja, men precis. Man kan inte gömma sig bakom någonting, utan nu är det som du började med att säga, att man kan lade sig naken och visa.
Ja, se in i årsredovisningen.
Lade sig naken och visa.
Här ska vi visa upp oss.
Du, jag tänkte på en sak bara som du nämnde i början också. Vi pratade om uppströms och nedströms, så nu glömde jag bort vilken som var vilken. Men de här möjligheterna med det här direktivet, om man börjar följa det här direktivet och också då redovisar den delen som går mot kundkedjan, produkten används.
Det är nedströms det.
Det var ned.
Ja, uppströms är leverantörerna kan man säga. Och nedströms
är
kunderna.
Vad är logiken? Att det kommer där från leverantörerna uppifrån och så sipprar ner till en...
Precis, bra. Vi sitter och vevar med händerna, ni som inte ser oss här. Uppströms och nedströms.
Men i alla fall, och kundkedjan där. Jag tänkte på det du sa också med vilka möjligheter. Så att man inte bara ser det här som någonting som, gud vad jobbigt. Och byta tag i. Men det kan ju också ge affärer. Inte bara för att vi var inne och touchade lite på att vara ett företag som verkligen är bra på sin redovisning och visar fullt ut vad man gör och vad man anstränger sig för att minska sin klimatpåverkan till exempel. Men också hur det för kunder, alltså jag tänker rent produktmässigt, marknadsföringsmässigt, vilka möjligheter man kan få för nya kunder som är intresserade av att man följer det här och... visar upp sin nakna
sin skönhet.
Ja. Visst har ni lite tankar där kring liksom produkten och slutkunden.
Ja, det ska ju leda till, man kan ju säga att själva direktivet då, det är ju att man ska redovisa och det ska vara kvalitet och det ska in i årsredovisningen och samma tyngd som finansiell data. Så att det är en redovisningsstandard där man då visar upp sig naken.
Ja.
Men det strategiska här, det är ju faktiskt att förflytta sig. Man vill ju inte visa upp några så mycket skavanker.
Nej, exakt. Tänker jag. Ja. Och det är väl lite där då det kommer in. Här hade vi en skavank.
Ja.
Vi återvinner inte alla delar av den här produkten. Utan här måste vi liksom snida till det lite. Kanske bli mer attraktiv på marknaden då.
Mm. Och jag tycker det är fint i det här att det inte bara är risker man tittar på. Utan också möjligheterna som kanske har varit dolda tidigare. Om man bara tittat ett litet mindre spektra på sin verksamhet. Nu har man ju verkligen kikare. Från den här då, nu pekar jag med armarna igen här från uppströms till nedströms. Och som jag var inne på från början så gör man ju mycket som varit osynligt synligt. I och med att det får kanske data eller att man, det är krav på att man måste beskriva hur man jobbar med saker. Och hur man tar hand om, minimera risker eller jobbar med möjligheter. Så att se det här som ett underlag för hållbara liksom, strategier där hållbarhet affären möts och kunna styra verksamheten, det i sin tur kan ju på lång sikt då, eller kanske medelkort, när det här börjar mogna om man faktiskt får den här jämförelsen mellan företag och det är sånt tydligt fokus på att kapitalet ska flyttas till de som är gröna eller som jobbar som en del av den gröna omställningen. Jag tror att det är där man måste se sin del som företag och se vad finns det för affärsfördelar för oss i det här. Jag tycker som en strategi man kan ha, man ska dels titta på, få en bild av, först bottna i frågan som jag var inne på, hitta sin drivkraft och vi kan inte blunda för att vi behöver ställa om och vi ska ställa om till en bättre, mer rättvis värld. Och då att bottna i frågan och sen se hur är vi en del av problemet här men också hur är vi en del av lösningen? Hur vill vi vara en del av lösningen? Och jobba mot den men vara ärlig med de utmaningar man har längst med vägen. Det blir ju tydligt här då i siffror och data och sådana saker. Men det är ju också underlag för en storytelling som man kan berätta. Så här är vi en del av problemet, så här vill vi vara en del av lösningen och så här jobbar vi.
Mm.
Att det blir en mer trovärdig berättelse än om man bara visar upp så här är vi en del av lösningen, men, men inte
det
andra.
Greenwashing, är inte det?
Ja, det är ju ett ord. Sen så finns det också en rädsla nu för kommit nya lagstiftning även när det kommer till kommunikation av hållbarhetsuttalanden. Där det är ganska långtgående, där det finns också en risk för att företag inte vågar kommunicera någonting alls. Greenhushing.
Ja.
Och det är så viktigt att man berättar.
Så kan det åt andra hållet.
Ja, det kan bli en hämmande effekt. Men själva affärsutvecklingen ligger ju mycket i att storytelling och berätta om det man gör på ett trovärdigt sätt. För att kunna ta marknadsandelar för de som kanske inte kommit lika långt.
Mm.
Så att det, nu var det ett långt svar på din fråga här. Men att hitta möjligheterna ligger väldigt mycket i att hitta affärsfördelarna och hur man ska kunna kommunicera dem medan man är en del då av lösningen. Hit ska vi och vi vill ta med er och engagera kanske både medarbetare och sina kunder och gärna leverantörsledet också då.
Alltså jag måste bara för att sammanfatta, du sa också, det låter tråkigt med ett direktiv men det känns så fantastiskt ändå på något sätt hoppfullt på alla plan att börja jobba med det. Det låter väldigt komplext och det låter väldigt så här. Så att det kommer bli väldigt kul och meningsfullt att ta sig an det här komplexa.
Mm.
Och nu ska vi se, det är början på 2024 nu. Jag ser fram emot början på 2025 när du kommer tillbaka. Det var
just det. Då kanske vi har fått se att några första frontrunners då som har släppt sina.
Exakt, det ska bli
beroende
jättekul.
Beroende på hur lagrådsremissen landar.
Ja, just det. Ja. Eller 2026.
Men då kan man kolla på europeiska bolag också.
Just det, det är inte bara Sverige det här. Nej.
Mm. Men det blir jättespännande.
Mm. Tusen tack Johanna för att du kom hit.
Tack så jättemycket.